Idag vill jag få tala med er om från choklad till djävulen och hur vi hanterar frestelser. Jag läste om en undersökning som kanske en del andra har hört, som var att man följde barn under många år under deras uppväxt in i sitt vuxenliv. Men de fick allting började med att de ställdes inför ett prov när de var barn. Och det gick ut på att framför dem fanns en godisskål och instruktören sa: jag kommer strax gå ut härifrån och om du väntar på mig så kommer du få två godisbitar när jag kommer tillbaka. Eller så kan du bara ta en nu. Och man kunde sen se hur barn betedde sig när ingen annan såg. Och man fann att barnen som hade svårare att vänta och avstå också i högre grad drabbades av svårigheter längre fram i livet. Frestelser är ju ett ämne som vi idag på många sätt i vårt samhälle har lite av ett sånt där rosa skimmer omkring. Alltså vi drar gärna fram det som att jag är frestad av en chokladbit. Och det finns till och med en julrätt i Sverige som heter Janssons frestelse och som vissa inte alls upplever någon som helst frestelse i. För vem vill äta anchovis? Men det är en annan typ av fråga. Så det finns mer. Men djupast sett är det här någonting som berör oss var och en väldigt personligt. Och påverkar oss i mycket hög grad. Och därför är det min önskan idag att få tala med er om vad Guds ord säger. Vad våran kyrkas erfarenhet säger om frestelser. Så att du får leva det liv som du både längtar efter och Herren har i förvar för dig. De dåliga nyheterna, det är att frestelser är något som griper tag i allt för många människor. Och drar oss ner i mörker och elände och stora svårigheter. Jag läste i en tidning, Dagens Nyheter eller Svenska Dagbladet för några år sedan följande att man kan beskriva våran tid som vi lever i nu som beroendets tidevarv. Som beroendets tidevarv. För väldigt mycket idag handlar om att göra oss beroende av det ena eller andra. Och beroende, det är steg två som följer av det första, nämligen frestelsen. Så det här är ett mycket, mycket högaktuellt ämne och som skapar så många svårigheter och smärtor. Men de goda nyheterna är att det behöver inte vara så. Jag talade med en man som har vandrat med Herren under 40 år här i veckan om frestelser. Och jag frågade honom, hur hanterar du när du faller för frestelser? Vad gör du då? Och han tänkte efter en kort stund och så sa han, jag vet inte riktigt vad jag ska svara för det händer så sällan nu för tiden. För när jag har vandrat med Herren under många år så har han lärt mig att känna igen kännetecknena inombords när jag är på väg att göra det. Och så talade vi om detta. Och jag tänkte, wow, det är också en väg. Och det är en väg som finns för dig och mig. Livet behöver inte bestå i endast, så att säga, missförstå mig rätt nu. Att jag bekänner att jag har fallit för en frestelse och ber om upprättelse som är en del. Utan det också kan få vara en lovsång. Tack Herre att du bevarat mig och bevarar mig. Den här personen jag talade med, han klappade inte sin axel och sa, du vet, det där är inget problem för mig. Utan hans budskap var, Herren har väglett mig, undervisat mig, skärpt mig, hjälpt mig, älskat mig, förnyat mig, förvandlat mig. All ära till honom för det som har skett och sker inombords. Så det jag vill tala med er idag är inte något som är alls detsamma som man kan om man köper någon form av självhjälpsbok om att liksom göra rätt val och göra inte fel. Utan vi ska idag få upptäcka vad Guds ord säger som har mycket större kraft och dignitet och vikt för att skapa liv. Både för dig men också för människor omkring dig. För om det är något som jag tror att vi alla kan känna till men jag har mött som präst så är det att det här med frestelser, det är det många som kämpar med. Och strax ska ni få höra en hel del goda nyheter om det här ämnet mellan choklad till djävulen. Och vad jag menar med det, det vet ni mer om en stund. Så det jag vill önska av er idag, det är att, så att säga, stiga ner ifrån hästen om du råkar befinna dig där just nu. Att det här är ingenting för mig. För det första jag vill få tala med dig om, det är att vad är en frestelse för någonting? I dess djupare förståelse. Och jag talade med min dotter och jag får berätta det här hon sagt. Jag har frågat henne. För jag frågade henne här, vad är en frestelse? Jag ska prata om det på söndag. Ja, tänkte hon efter. Det är ju när man liksom ska göra någonting som egentligen inte är bra för en. Man längtar att göra någonting som egentligen inte är bra för en. Ja. Vad kan en frestelse vara då, frågar jag då. Om jag äter kakor och sånt. Är det alltid då synd att äta kakor? Nej, det är inte så. Nej, bra. Men i vilka fall blir det här med kakaätande fel då? När man inte får äta kakor. Och det här med frestelse, vad är det? Det första jag vill få nämna för er idag, det är att frestelse är en tanke som kommer till oss eller en impuls av någonting vi möter. Det är där en frestelse är. Och vad det handlar om är att du får en tanke eller impuls om att göra någonting som inte är det absolut bästa för dig. Det finns många gånger som vi kan frestas över sådant som man tänker, men det här är väl inte dåligt. Men i Guds värld så vill han det allra bästa för dig. Det finns mycket som inte bara är dåligt för dig, men som inte leder till det liv som han har tänkt för dig. Är frestelse någonting som man bör skämmas för? Eller vad gör man om man skäms för frestelser som man möter i sin egen tankevärld eller sina omständigheter? Jag tror det är viktigt att säga tidigt att en frestelse är ingenting som man ska skämmas för, utan förstå att det är någonting som alla människor har. Och dagens bibeltext handlar om att Jesus blir frestad, är tanken då, eller det blir han, av att Petrus, hans lärjunge, säger till honom att du ska inte alls behöva lida och dö i Jerusalem, som är din plan. Utan det kommer inte hända för dig. Det finns en mycket bättre väg för dig. En mer stillsam väg, en lugnare väg. Och när Jesus hör det så blir det en frestelse för honom. Alltså tanken kommer till honom. Och han svarar, gå bort ifrån mig Satan. Och det betyder inte att djävulen besatt Paul, Petrus, eller att Petrus var djävulen inkarnerad, utklädd liksom till något lamm, fast egentligen var det en geten och sådär. Utan det betyder att Petrus i sin tur innan hade drabbats av en frestelse. Jag vill inte att Guds plan för honom ska gå i verket. Och så började han tänka på det här. Det kommer återkomma till det snart. Och det blev en handling till honom med det han sa för att sen påverka andra människor. Men Jesus mötte också frestelsen men sa, gå bort ifrån mig Satan. I en annan bibeltext, både i Lukas 4 och i Matteus kapitel 4, så beskrivs samma berättelse där Jesus observerar, där det står att han frestas. Så att frestas är ingen synd, därför vi vet att Jesus var syndfri och ingen synd kom någonsin ut ur hans liv. Men en tanke som kommer till dig, det är en frestelse. Om den är av en sådan art, en sådan tanke som inte leder till det högst goda som Herren har tänkt för dig. Och naturligtvis när Petrus säger till Jesus, du ska inte alls behöva lida och dö, så är det någonting gott. Men det var inte det absolut godaste för Jesus. Och hur kan då lidande och död vara det? Jo, därför det var i enlighet med Herrens plan för honom. Och därför så är en frestelse när vi vill göra det som inte är det absolut goda. Omkring dig i världen, i tillvaron, i din familj eller släkt eller gata eller vad det nu finns, så kommer många människor säga, så här är det inte. Du överdriver. Men det viktiga för dig, det är att du tänker efter, vad är det som är sant? Inte vad andra människor gör eller tänker, utan finns det någonting ännu högre för mig? Så en frestelse är inte någonting vi behöver skämmas. Det kommer till oss alla på olika områden regelbundet. Det ser olika ut. Och det var på grund av det här som Luther myntade det bevingade uttrycket. Att du kan inte hindra att fåglarna flyger över ditt huvud. Men du kan hindra att de bygger bon i ditt huvud. Eller i ditt hår. Det betyder frestelser kommer. Frågan är, vad gör vi med dem? Det finns ett uttryck också som är att du har en fri titt. Du har en fri glimps in i någonting som är dåligt för dig. Det är tanken som kommer till dig. Och det är frestelsen. Men när du går över från att titta till att du börjar stirra och att din liksom fantasi kickar igång, det är då som frestelsen har blivit synd. Nej, men är inte det som är tanken? Säger inte Jesus att om jag tänker en exempelvis sexuell tanke om en annan kvinna, så är det synd? Det Jesus säger är att när du tittar på någon med åtrå i blicken, så har du begått äktenskapsbrott med henne. Det vill säga, en tanke, en impuls, och du tog steget vidare in i att börja meditera över det, och det blir havande inombords för dig. Och en frestelse kan möta oss och möter oss på alla livets områden. Enkelt brukar man säga att frestelser handlar antingen om pengar, sex och makt. Och det är ju en väldigt svartvitt och stereotyp sätt att se på det. Om man inte ser alla nyanserna i det. Det är många människor som är frestade att leva i ekonomiska svårigheter även om de inte behövde det. Därför man har blivit van att ha sin identitet i det. På samma sätt som man kan vara frestad att bara vilja ha mer pengar. Sexualitet handlar djupast sett om intimitet. Där kan också en frestelse vara att det är ingen som vill ha mig. Jag är inte värd att vara vän med mig. Det är ingen som vill ha, jag vill knappt vara med mig själv. Det är också en frestelse som kan bli havande och skapa en död i din tillvaro. På samma sätt som det kan vara att aktivt begå eller ha sexuella handlingar i opassande sammanhang. Och i våran kyrka så lyfter vi fram det inom äktenskapets ram. Men bredden för vad som händer inom oss i våra liv, det är väldigt stort. Jag vill få läsa ett bibelord från Johannes evangeliet kapitel 2, vers 16. Och där så står det så här. Älska inte världen och det som finns i världen. Om någon älskar världen finns inte faderns kärlek i honom. Ty, det som finns i världen, vad kroppen begär, vad ögonen åtrår, vad högfärden skryter med, det kommer inte från fadern utan från världen. Och världen förgår med sina lockelser, men den som gör Guds vilja består för evigt. Så vad är en frestelse? Det är när vi fångas av det som inte är det högst goda. Det andra under det här med vad en frestelse är, det är att vi alla frestas av olika saker. Och därför är den viktiga frågan som du kan ställa till dig själv när du också kommer härifrån, så att säga, din kvällsbön eller morgonandakt eller lunchpromenad eller vad du nu kan tänka svara. Ställ dig själv frågan, vad frestas jag lättare av? När du vet det så kan du lättare hantera det, och det kommer vi till strax. Men om man inte ens känner till eller tänker på det, kan jag drabbas av det? Kan det påverka mig? Nej, men det är väl... Det är då det kan bli fara och färde. När man inte ens känner till den risk som man ställs inför. På samma sätt som vi har bilbälte på oss när vi åker, även fast vi i princip aldrig krockar, så har vi det därför vi har förutsett en risk som finns längre fram. Att förutse var har jag mina svagheter i högre grad än i andra. Det hjälper inte mig vad du eller du eller du har för svagheter eller generalitet i att kunna hamna i frestelser. De ser olika ut och de skiftar med åldern. De skiftar med livssituationen. Men vad är en frestelse? Där vill jag också få säga att en frestelse är djupast sett en missriktad längtan. Frestelse är djupast sett en missriktad längtan. Där man önskar någonting gott, men det hamnar fel. Och när den här missriktade längtan blir djupare och blir havande inombords, så blir det någonting som du tänker mycket på. Då omformas den här frestelsen i tanken till att bli en lust inombords. Det är det här du som begär. På en arbetsplats kan det bli samma sak. Du skulle tycka det var gott att ha din kollegas arbete, eller du vill ha din chefs position, men du har inte det. Det finns massor med motiv som inte alls är dåliga på något vis. Till och med goda. Uppgifterna verkar intressanta. Jag vill ha inflytande för att göra väl. Jag vill mina arbetskamrater gott, etc. När kan det här bli en frestelse? Ja, det blir en frestelse när du börjar drivas av saker som inte är gott. När blir det ett problem för mig? När du märker att det upptar hela din tillvaro. Du börjar bli missnöjd över ditt arbete för att du vill att din kollega ska sluta till och med så du kan få söka den personens jobb. Du börjar se din chefs alla brister för att du tänker att du själv skulle göra det så mycket bättre. Och sakta men säkert har någonting gott, eller något som absolut inte behöver vara dåligt, kollegans arbetsuppgifter eller din chefs position, blivit någonting som har omformats i dina tankar till att bli en lust. Det är det jag vill ha. Det jag har är jag inte längre nöjd med. Det duger inte för mig. Det har ingen betydelse att jag bor i ett hus. Jag vill ha ett större hus. Det har ingen betydelse att jag har en bil som rullar. Jag vill ha en bättre bil. Det har ingen betydelse att jag har en hustru som är god, därför det finns andra som är mer attraktiva. Så det du har sedan tappat sin funktion, och det har blivit en lust inombords. Och lust, kan man sedan säga då, det är en ofullbordad intensiv längtan som sedan upptar dig mer och mer, och du kommer sedan börja söka sätt att kunna åstadkomma det här. Det kan vara att du har tankar inombords. Min kollega är nog ganska dum. Jag hade varit mer kompetent. Du har nu börjat gå ifrån en dröm över en uppgift till att du börjar degradera en annan persons människovärde. Du vill gärna lyfta fram när chefen gör misstag, för det gör ju alla, men du håller gärna fast vid dem. Du kan inte ens se det goda som sker längre. Din hustru blir bara ett hinder för någonting annat som du djupare sett längtar efter. Men frågan är vad det står för. Jo, det är den viktiga frågan. När blir det här synd då? Ja, det är när du börjar agera på det. Antingen i tanken, du mediterar över det, du pratar med dig själv om det, eller du talar med någon annan om det, däremot sprider viruset vidare till andra och agerar på det. För Herren är det lika illa vare sig du mediterar över det eller om du agerar på det. För din medmänniska så är det ju handlingen som får större konsekvenser, naturligtvis. I första Petrusbrevet 2:11 så säger Petrus: mina kära, jag uppmanar er som bor här som främlingar. Han talar till kristna människor som känner en form av främlingskap i världen. Akta er för köttets begär som för krig mot själen. Och det är precis vad det är det handlar om. Akta dig för själens eller för köttets begär. Och det börjar med att du behöver förstå och se att vi har de begären inom oss. De ligger nära till hands. Och därför aktar vi oss för dem. Så hur hanterar vi då frestelser? Ja, du har två grundläggande val. Det ena är att böja dig för det. Och det andra är att inte vilja böja sig för det. Hur hanterar vi frestelser? Det är mellan de två. En del av er har nu en fasteperiod. Ungefär 15 personer har skrivit in sig i att man kan vara med i Sörbergskyrkans fasteprogram. Och vi har anmälan öppen fram till måndagen nästa måndag den 14. Utifrån att någon vill haka på. Varför gör vi det? Varför fastar man? Varför avstår man någonting mer eller mindre under fasteperioden en gång per år, de här 40 dagarna? För att i högre grad påminna sig själv om vem Kristus är. Så för mig i mina fastområden så är det så att jag avstår från saker, inte för att de är onda i sig, utan för att det finns någonting högre gott, och det är att få bli genomsyrad av Jesus Kristus än mer. Och när jag nu avstår från olika saker under veckan, så är det ju som så att varje gång jag är van att göra X och inte längre gör det, så kommer jag på, jag gör inte det, jag vill inte göra det här nu. Varför då? För jag fastar. Varför då? För att Jesus led för mig. Varför då? Så att jag kan få leva med honom. Så ständigt så aktualiseras mina tankar till Kristus. Och det bygger upp mig. Och det förändrar mig. Och det tränar mig. Och det påminner mig, jag vill inte böja mig under frestelser. Och då behöver vi se för det första att en frestelse kommer antingen ifrån dig eller ifrån djävulen. Antingen ifrån dig eller ifrån djävulen. Men jag skulle säga av 99% av alla tillfällen så kommer de ifrån dig själv. Och inte ifrån djävulen. Och så här skriver Jesus lärjunge Jakob om detta. I kapitel 1, vers 15 i hans brev, Jakobs brev. Ingen som blir prövad ska säga att det är Gud som frestar honom. Gud kan inte frestas av det onda och själv frestar han ingen. Blir någon frestad är det alltid av sitt eget begär som han lockas och snärjs. Och så när begäret har blivit havande föder det synd, och när synden är fullväxt leder det till död. Låt inte bedra er, mina kära. Så där är ju ord och inga visor. Men Jakob säger att det alltid är så. Men vi måste också se att det finns exempel i Bibeln då djävulen gör det. Men det är en väldigt liten del. Så att de frestelser du drabbas av, de kommer inifrån dig. Men oavsett om de kommer ifrån dig, någon annan, eller du råkar vara inne på internet och skriver ett e-postmeddelande och så dyker upp någonting som fångar ditt intresse som är negativt för dig. Eller tankarna far iväg, eller din kompis på en skolgård gör någonting så att du frestas att haka på att degradera någon annan människas som tankar om dem, vad det nu är för någonting, så är ändå ansvaret ditt. Ansvaret är ditt. Det är ingen annans. Oavsett om vi lever i en tidvarv där beroenden är starka omkring oss på många sätt, så är ändå ansvaret vårt. Sen kan vi skylla på andra, men det ändrar inte verkligheten. Så hur hanterar vi frestelser? Ja, jag skulle vilja säga, genom att säga, jag vill inte gå den vägen som tanken väcker inom mig. Och jag förstår att ansvaret är mitt. Vi hanterar också frestelsen genom att se hur det fungerar. Om att det först är en tanke som leder sen till ett tänkande. Till en handling som sen leder till död. Timoteus får höra ifrån Paulus i andra Timoteusbrevet kapitel 2, vers 22. Att ge inte efter för ungdomliga impulser. Sök istället rättfärdighet, tro, kärlek och frid. Tillsammans med dem som åkallar Herren och med ett rent hjärta. Det jag har funnit för min egen del att det lättaste och bästa sättet att hantera frestelser när de kommer till mig, att inte falla för dem, det är att så tidigt jag kan bli medveten om dem och försöka klippa bandet till det. Jag hade en icke-kristen flickvän när jag gick gymnasiet. Och den relationen tog sedan slut efter ett par år. En av insikterna som kom för min egen del efter det, det var att jag vill inte bli tillsammans med någon som inte är kristen längre. Det blev klart och tydligt för mig. Och det gjorde att för mig var det här en viktig sak, att när impulsen kom till mig, kontakten jag hade möjlighet, så ville jag så tidigt jag kunde klippa av det ifrån mig. På andra sätt har vi liknande utmaningar i livets olika skeden. Att man behöver på något vis bestämma för sig själv, vad vill jag för någonting? Och det ser olika ut. Och världen är inte svartvit. Livet är inte så enkelt. Vi hörde tidigare här när du pratade om hur hanterar du frestelser. Och ett sätt var att du försökte längta efter det liv som Gud hade för dig. Och det är något av de starkaste vägarna för oss. att fundera över hur vill jag att min tillvaro ska vara? Hur längtar jag att mitt liv ska vara? För frestelser visar en väg, men Guds ord visar någonting annat. Och det leder mig till den här punkten. Det är att du behöver själ för din egen skull att stå emot dit du inte vill gå. Du behöver själ för det. En person som går med i Viktväktaren, varför gör den det? Den vill ju sänka sin vikt, varför gör den inte bara det på egen hand? Den behöver stärka upp sig själv med själ för att kunna gå rätt väg. När man är med i Viktväktarprogrammet så filmar ni och man har koll på hur mycket points man får äta. Man går och väger sig nästa vecka. Man har någon som man är ansvarig inför och som ser hur går det. Fasteprogrammet som vi har i kyrkan här, det har ju lite liknande funktion. Det blir ingen förändring om man är med eller inte. Men det ger så att säga ett kollektivt stöd. Jag ville vara med i en bibelläsningsplan tillsammans. Jag ville vara med i en bönerytm för min egen tillvaro. Så man ger varandra hjälp. Men det är också så att du behöver finna inom dig själv hur du vill ha det. Frestas du ofta att bli arg, upprörd eller tänka negativa tankar om dig själv? Jag är inte värd någonting. Det vore bättre om jag inte fanns. Jag ställer bara till med mer elände än vad jag ger. Den typen av frestelser kan börja fundera på, vad kan någon annan hjälpa mig i detta? Hur kan jag få hjälp och stöd? Hur kan jag få omsorg och kraft? Därför frestelser är ingenting vi skäms över. Och ni ser ju mig varje vecka gå på knä framför er. Det är ingen uppvisning, men jag gör det som ett exempel för någonting som man kan göra också naturligtvis när man sitter med i sitt hjärta annars. Men det är också en viktig påminnelse för er att ni ser att jag som har det här uppdraget att vara präst för den här församlingen har mängder av problem. Jag behöver bekänna min synd varje dag. Varför då? Därför att det fanns en frestelse som jag föll för. Är ni med? Det kan vara en frestelse att göra någonting dåligt som jag har gjort. Som jag bekänner inför Herren. Det kan vara en frestelse att jag ville inte göra någonting gott. Som jag valde att inte göra, som också var fel. Och jag bekänner det inför Herren. Så det är väldigt tydligt att vi behöver se att det här är någonting som är personligt hos var och en av oss. Och ni ser varje vecka. Och det är inte så vanligt att man ser sin chef eller sin vd eller sin statsminister varje vecka gå ner på knä och liksom erkänna, jag har gjort fel. Inte bara det blev fel, jag har gjort fel. Men det gör vi här. Det gör era präster här. Det gör era biskopar, det gör eran ärkebiskop, erkänner varje vecka. Jag har gjort fel. För att bli nedtryckt? Nej. För att bli upplyft. För det är ju så att vi faller för frestelser och då gräver vi en grop åt oss själva. Den kan bli djupare och djupare och djupare. Och när vi har hamnat där, ja, när vi står där och det känns omöjligt ibland att ta sig upp igen, vad händer då? Vad gör vi då? Det är då vi börjar tala om Herrens nåd, om Herrens kärlek, om Herrens förmåga att läka, förändra och förnya och upprätta. För jag stannar inte kvar på knä där framme. Jag reser mig upp. Jag tar emot hans förlåtelse. För när jag säger ta sig emot Herrens förlåtelse, det är inte jag som ger förlåtelsen. Säger. På Jesu Kristi uppdrag säger jag, dina synder är förlåtna. Därför är det Jesus Kristus som förkunnar förlåtelse över var och en av oss. Jesus som kom, jag sa, jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga de som det går bra för, utan jag har kallat dem som är syndare. Och Paulus, en av de stora kristna ledarna i Bibeln, av alla syndare är jag bland de största. Men vi vill inte leva kvar i det, vi bekänner det så att det bryter makten över våra liv och vi kan resas upp igen. Så varje gång som man kommer till Herren, så läker han oss på ett eller annat sätt. Lyssna nu, ingen synd är för stor. När frestelsen inte gick längre, du kom en tanke, du fick så här one free look på din frestelse och du sen sa, men jag vill inte gå den vägen, och du gick där, då är liksom ingen skada skedd. Men när den blir mediterande över dig, jag är inte värdefull, jag är inte värd, jag vill göra fel, jag vill stjäla den här saken, jag vill såra min nästa för jag längtar så mycket efter en annan tillfredsställelse inombords. Man vill inte såra sig nästa, men det blir ofta skälden av det. Så när det händer, då säger Jesus Kristus till oss, min frid ger jag er, inte den frid som världen ger. Tro på mig. Du behöver inte lyssna på din egen inre röst bara. Lyssna på min som talar till dig om att du är älskad. Du är min ögonsten. Jag har fött dig. Du är ingen slump. Det är inte över. Och jag har gett dig också en församling som kan stödja, be och bära varandras bördor. Det är inte slut, utan idag är en ny dag. Gårdagen är förbi, morgondagen vet vi ingenting om. Men idag hjälper Herren. Och därför är söndagsgudstjänsten ett exempel för våran vardag. Det vi gör på söndagen, det gör vi på vardagen. Vi ber här så du lär dig att kunna be på måndag. Du bekänner din synd där så du lär dig att du kan bekänna din synd på måndag. Du lovsjunger här så du lär dig att du kan lovsjunga på måndag. Du läser Guds ord här så att du lär dig att du kan läsa Guds ord på måndag. Du möter andra troenden så att du lär dig att du kan leva din vardag med en medmänniska på något vis, en annan kristen som finns. Du lär dig här att Gud har uppstått ifrån de döda och du kan leva med det på måndagen. Du lär dig att du är iklädd vita kläder och du vandrar i dem även på måndagen. Du lär dig att Jesus Kristus fyller dig genom sitt bröd och vin så att du lär dig att han är med dig som han sa alla dagar in till tidens slut. Och därför är ämnet om frestelser en lovsång för oss. För den påminner oss om kraft att kunna undvika många så vi lever ett mer fullare liv och kan undvika problem. Men den lär oss att när vi faller så upprättar han oss. Och i vilket fall så är vi alltid vinnare. Och det är därför Bibeln berättar att vi övervinner världen. Och vad är det som övervinner världen, säger Bibeln? Jo, vår tro. Vad är vår tro? En levande person, Jesus Kristus. Det är han som övervinner världen. Det är inte jag tror, jag tror, jag tror, jag tror, jag tror, jag tror. Utan det är Jesus, du är tron. Och bortsett om jag upplever tron, känner tron mer eller mindre, han är det levande ordet. Han har övervunnit världen och enda sättet att övervinna frestelserna, det är att låta han som har vunnit vinna det för dig. Det är det här som kallas för Guds aktiva nåd. Han verkar i dig så att hans, som Bibeln säger, vilja skall ske. Du är i den bästas händer. Du är i den bästas omsorg. Herren är med dig. Det krävs ingen tro för att säga jag är en syndare. Det krävs ingen tro att tänka att imorgon blir det säkert bättre. Det krävs tro att få ta emot. Jag är en älskad människa av Jesus Kristus. Han vakar över mig även när inte jag ens märker det. Han hjälper mig som mest när jag sover, för då kan jag inte hindra honom. Och han vägleder mig genom sitt ord. Gud är en god Gud. Inget mörker är för stort för honom. Och om någon säger till dig, jag är inte värdefull, då säger Herren, men sanningen är att det är du. Sanningen är, jag orkar inte längre. Nej, men jag orkar. Jag är på din sida. Amen. Låt oss avrunda där. Ja, Herre, vi tackar dig för att du är mitt ibland oss genom din nåd och omsorg, Herre. Och vi ber att det här budskapet om frestelser som kan bli havande och föda synd och ska leda oss till att få se att du är kärleken. Och mörkret finns omkring oss, ibland till och med påverkar oss, ibland upplever vi att det till och med kämpar inombords, Herre. Och vi tackar dig att du är ljuset och vi ber, Herre, för var och en som säger, jag orkar inte mer, jag kämpar och det här går inte längre, det finns inget ljus. Herre, låt oss få bli burna av dig. Vi ber om en till strimma av hopp för att orka nästa dag eller nästa dag eller nästa stund. Tacka dig för din omsorg och låt den här församlingsgemenskapen få bli en gemenskap där vi skäms inte över frestelsen. Vi vet om att synden finns och att du förlåter och stärker och upprättar. Vi ber om din nåd och barmhärtighet och låt din vilja få bli vår vilja. I Jesu namn. Amen.